Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Podplay.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag så har jag en gäst som heter Felicia. Felicia har inte varit färdig på LIS så länge. Men ja, man hinner vara med om saker som kan höja pulsen ändå. Vi får höra lite om utbildningen och i Patreon-avsnittet får vi höra Felicias målbild. Är det jag tror? Patreon.com/snutsnack för att lyssna på Felicias bonusmaterial men också många andras. Facebook och Instagram finns vi också på. Var försiktig där ute. Och så hoppas jag att få en riktigt trevlig lyssning.
13-10-50 kom.
Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Men... Bra, klart slut. Välkommen till Snutsnack, Felicia.
Tack så jättemycket.
Jag vet att du som en del andra av mina gäster sitter on the west coast.
Ja, det stämmer bra. Göteborg.
Ja, regnar det?
Nej, faktiskt inte just nu. Just nu är det uppehåll, men det har regnat i morse.
Så dryga stockholmare som bara säger att det regnar hela tiden i Göteborg. Ja, så är det. Jag vet att du har inte jobbat så länge som polis. När gick du skolan?
Nej, det stämmer. Jag började faktiskt polishögskolan hösten 2021.
Aha.
Så att jag har varit klar i snart ett år. Jag tog examen i november förra året.
Aha. Så du är lite färsk i yrket kan man säga.
Väldigt färsk skulle jag säga.
Är det någon som har kallat dig för räv?
Nej, det är det inte.
Nej, du ser. Tidens tand nöter ut alla de här gamla.
Uh-huh.
Ja. Ja, men hur... Varför polis?
Ja, det är väl så här som alla. Man vill hjälpa människor och ja, men vara där det händer. Alltså jag har väl alltid lockats till polis. Jag har alltid, ja, men, där vara i större sammanhang, hjälpa till liksom. Mm. Så det har alltid, ja, men det har alltid lockat mig. Sen det här jobba med människor känns så himla liksom platt att säga. Men jag pluggade faktiskt till lärare innan jag började plugga till polis.
Mm.
Så jag var inne på barn och unga där ett spår. Men så kände jag att men jag måste göra testen i alla fall. För det var många runt omkring mig som sa, det är klart du ska söka polisen. Men jag var så nej, jag kommer inte komma in och sådär.
Mm.
Men så gjorde jag testerna och så kom jag in och så hamnade jag här. Så att, ja.
Varför tror du att det är så, för det är så många så, jag kan väl säga att jag kanske tänkte så själv också just det. Men jag kommer inte komma in, jag kommer inte klara testerna. Är det för att man inte riktigt känner till hur testerna funkar och går till och sådär? Eller är det bara en allmän tvivel på sig själv?
Nej, men jag tror att det är en kombination. Alltså dels det här att man inte riktigt vet. Alltså mycket hörde jag väl innan om det här psykologtesterna är det ju många som man pratar mycket om. För att om jag säger helt rätt nu så är det väl att om det är så att man inte går vidare på den delen så får det väl aldrig en riktig återkoppling på men vad det är du inte klarade. Så den här lite så här, vad är det de vill ha? Räcker att jag bara är mig själv? Men sen också det att man inte tror på sig själv. Varför skulle jag klara om inte de här som har sökt innan inte klarar? Eller så.
Nej.
Så det är nog en kombination.
Nej, precis. Det är alltid när man söker till någon jobb eller någon tjänst och sådär. Alltså, det är så lätt att jämföra. Men man glömmer ju bort hur otroligt olika vi är. Också. Och sen glömmer man ju bort att polisen faktiskt bara vill ha vanliga människor men kanske lite fysik och kanske några andra krav också, men det är liksom inga omöjliga krav, det ska man ju veta om du sitter och lyssnar nu och funderar på att söka liksom, att det är inga orimliga krav och man kan ju också ta reda på via gå in på polisens hemsida och kolla vad som krävs och sådär.
Nej men absolut, och det är väl det här, alltså, det låter ju lite klyschigt men var dig själv, för att man märker nog när någon inte är sig själv eller man försöker vara någon annan, så man kommer faktiskt ganska långt på bara vara sig själv. Och sen som du säger det här med man god fysik och tycka om variation och alltså så, men nej, verkligen.
Men okej, men lämnade du liksom lärarutbildningen då när du kom in eller?
Ja, precis. Jag hann plugga i ett år och då var det till gymnasielärare. Så att det hade kanske inte hänt så jättemycket det första året. Det är ju väldigt mycket läsa, det är ju 5 år. Så att jag läste i ett år och sen så gjorde jag testerna och kom in, så då valde jag att hoppa av då. Så att, men jag hade med mig lite, alltså det var ju inte dumt till polisutbildningen. Vi läste någon kriminologikurs hann jag med och lite annat om hur samhället fungerar i stort och sådär. Så att jag hade egentligen bara att tacka för det året. Sen var det lite mer i studieskulder, men det är som man får ta.
Just det. Ja. Okej, men hur var själva utbildningen då när du väl, hur var skillnaden då? Du hade ju liksom kommit in på lärarprogrammet där och så kommer du till polisutbildningen. Kunde du se någon direkt skillnad? Så här, oj, det här är en helt annan typ av utbildning. Eller var det liksom likvärdigt hur man blev mottagen och hur det liksom drog igång och så där?
Nej, alltså det var en ganska stor skillnad tycker jag. Dels så läste jag, när jag blev till lärare så läste jag på distans och polisutbildningen läste jag på campus. Men jag märkte ju en ganska stor skillnad att alltså polisutbildningen, och i alla fall, alltså jag gick i Borås då, men man märkte att man blir väldigt tajt med sin klass ganska snabbt och de man läser med, för att man gör ju så himla mycket konstiga och nya saker, alltså situationer du inte har varit med om innan och så här, då blir man ganska tajt. Sen så var ju alltså själva tempot på läsningen lite annorlunda. Det var inte, det, alltså lärare är ju, alltså det är mycket teori, det är mycket, men det är liksom, man maler böcker på ett annat sätt. Polisutbildningen, det är ju massa med praktiska ämnen och sånt, vilket passar mig mycket bättre. Så det var egentligen största skillnaden. Och det kanske var inte riktigt lika höga krav på det, ja, men akademiska på samma sätt.
Nej,
Och det
nej.
så ska det ju vara. Alltså lärare så ska man ju läsa mycket liksom. Så.
Jag tänker det här som du berättar att ni blev ganska tajta, liksom studiekompisarna liksom, på polisutbildningen. Kan det ha att göra med liksom, yrket i sig, att det är ett väldigt speciellt typ av yrke och att det ska vara liksom man ska gripa folk och de andra inte riktigt förstår, vi poliser vi vill hjälpa till. Många tycker inte att poliser är där för att hjälpa till, utan tvärtom bara att de förstör liksom. Finns det någon del där också, tror du?
Ja, men det gör det säkert, och jag tror att mycket det som, ja men det här att man är med om saker som man inte, ja men bara sån grej som det här när man gör den här OC-examinationen, när man får testa och uppleva och få pepparspray i ögonen. Man är ju kanske inte i sitt ljusaste stund. Jag vet själv när jag, ja men alltså, ja, när jag var med om det här, du vet, det var snor och man grät och det var liksom, alltså man är ju liksom kanske inte, visar en sida av sig själv som inte så många andra får se. Och då är man, alla är väldigt väl omhändertagande och man liksom, ja men man är lika liksom inför varandra, och där tror jag att man kommer, ja men, och också det är mycket examinationer, ibland går det bättre, ibland går det sämre, och man tar sig igenom det tillsammans på ett sätt som jag tror kanske är lite unikt för, ja, men utbildningar, liksom om man kollar stort.
Just det där är intressant tycker jag. Om man tar den utbildningen till exempel då, OC som du säger, pepparspray, men också göra andra saker. Jag vet inte, när jag var lärare jobbade som lärare på polisutbildningen, så var vi uppe med då fjärde terminare var det på den tiden då, som fick titta på bårhuset. Poliser har ju ett undantag att faktiskt få komma upp och titta på avlidna för att liksom vänja sig och se avlidna och så här. Och där reaktionerna jag tänker på så här, klasskamrater tycker jag var intressant, och också när man tittar på en del studenter, att en del reagerar annorlunda än vad man trodde, för man får en bild av en person till exempel inför OC-spray eller inför en annan, att det där också, hur var det att se kamraterna reagera på olika sätt och att inför någonting som man blir nervös inför och så där? Kunde du se att du fick reaktioner som du kanske inte hade förväntat dig hos en del?
Ja, alltså så var det verkligen. Vi var faktiskt aldrig på bårhus, men ja, när du berättade det så tänker jag på när vi gjorde det här isvaken, man skulle hoppa ner i det där kalla vattnet. Det var jättemånga som man kanske inte hade, och jag själv tyckte det var jättekallt, men att många hade jättemycket oro inför ett sånt moment som du säger, man kanske inte hade förväntat sig att se. Jaha, tycker hon eller han att det här var så jobbigt eller så? Och då är det, man kommer ju varandra nära på så sätt också, att då får man stötta, och för att det liksom, vi gör det här tillsammans. Men då fick man ju se reaktioner hos folk som man, ja, men kanske inte hade väntat sig liksom. Så att,
Nej.
absolut.
För polisyrket handlar ju mycket om faktiskt att komma i situationer där man är ganska långt utanför sin comfort zone. Och det är ju saker som man inte kan styra över. Men det börjar ju lite försiktigt faktiskt ändå på utbildningen med de här sakerna där man måste lämna sin comfort zone. Till exempel bara hoppa ner i kalla vattnet eller OC-spray eller någonting annat. Och det är ju någon, det kanske man inte tänker på, men det är ju en del av det här att bli lite, lära känna sig själv lite mer. Göra saker som man egentligen inte har lust med, för man har ju inte lust i att bli sprayad i ögonen, eller även om det är en droppe då,
Nej.
eller man vill hoppa ner liksom i en isvak. Men man går ju utanför den där zonen lite grann i alla fall under utbildningen.
Ja, men verkligen också det som man kanske gör. Jag kanske inte hade fått liksom hoppat ner i en isvak annars, men efter man har gjort en sån grej och man har hämtat den här dockan och simmat och så här, men man löser ju det. Och den känslan är så himla häftig efteråt, att man liksom, ja, men så att säga, man kliver ut utanför sin, ja, men comfort zone, och man gör saker som man, ja, men inte trodde innan att, ja, men det här, du löser det här. Och det, att bära med sig det sen i framtiden, man växer ju som person liksom också bara på utbildningen. Men sen så, nu har jag bara jobbat ett år, men man märker ju att det är saker man ställs inför gör att man själv, ja, man utvecklas liksom.
Men det är rätt häftigt. Vi kollar hemma här, jag och min fru, vi kollar på det här Kompani Svan. Det fanns ju tidigare något på tv som hette så här Specialstyrkan Sverige eller någonting, man ska testa hur mycket man går. Men på Kompani Svan så är det ju då så att säga kändisar, citattecken, som ska göra de här sakerna. Och ibland märker man att ganska små saker som man har varit i en väldigt trygg bubbla, och så gör man ganska små, hur man faktiskt kan växa i det lilla liksom sådär, och göra saker som man tänkte sig, men det skulle jag aldrig klara. Men det var som befälen sa till oss i lumpen, du klarar dubbelt så mycket som du tror och fyra gånger så mycket som din morsa tror.
Ja, det är så är det verkligen. Ja, nej.
Men hur var då själva utbildningen, om du komprimerar lite grann här, liksom förväntningar kontra utfall att gå polisutbildningen nu i, du har ju gått den nu i närtid. Hur skulle du säga att det var för dig?
Nej, alltså det var en jätterolig tid. Och ja, den var inte som jag hade förväntat mig. Alltså det, jag tror att, och det är bara om man kollar vad jag hade förväntningar på själva yrket, så är det inte heller riktigt som man hade tänkt sig. Och det är inte till det negativa utan positivt, men det är så himla, himla brett polisyrket. Och det var samma under utbildningen, att vi, ja, men, tränade mycket på det här mental förberedelse och liksom jobbade. Och man börjar man vara så här, ja, men det är väl inte så, jag förstår liksom inte syftet med, varför ska vi tjata om det här? Men det är så himla, himla viktigt. Men utbildningstiden för mig var jätterolig. Men också, alltså det ska man inte sticka under stol med, tycker jag, men det är också, för mig var det mycket press. Alltså, du har en förväntan på dig själv. Du vill liksom, man vill ju klara sig såklart, det vill ju alla. Och du har kanske också vänner och familj som har en förväntan på att du ska, ja, men bli polis nu, som är tanken liksom. Och den här, man inte får glömma det, att man ska ju också gå utbildningen och njuta av kul, men det är också mycket, men det är tufft. Alltså, det är många delar som examineras. Det är så fort du är klar med någonting så är det nästa. Så det var en tid som var mycket roligt, men också blandat med mycket, ja, men stress och press liksom. Men sen blev det ju bra. Men det ska man också ha med sig, tror jag, när man går in i att det är ganska, ja, men det är tufft, och det är mycket för den personliga resan liksom.
Hur var det att komma ut på den här så kallade aspiranten då, när ni liksom, man får sitt lägg och ändå är ute och agerar med handledare som polis? Hur var det? Var det lite så här pirrigt att komma ut på den?
Ja, det var ju den stora dagen. Alltså, det var ju nästan det. Jag var nästan lite tom, om du förstår vad jag menar, att vara så här. Man har väntat så himla länge, och så stod man där och så bara, så, då ska det ut. Aha, då är det. Alltså, det blev nästan att man var lite så här, och hur, ja, men då gör vi väl det här då. Men det var så mycket förväntan, och nej, det var jättespännande. Och bara, alltså bara första larmet vi fick, jag minns det liksom, det var en ringastöld, och jag var ju, kunde ju knappt sitta ner i polisbilen för att man liksom först ut och ja.
Fick du
Men det var,
pulshöjning då?
om jag fick puls. När jag hörde att de ropade på oss så bara yes, yes, yes. Men ändå liksom att då var det ju så mycket. För att då har man ju kanske, man övar ju så likt verkligheten som det går på skolan. Men det blir ju aldrig riktigt som i verkligheten. Så att man hade nog en liten bild av ja, men, trygga Borås och man var inne och övade de övningsmiljö. Och så kom du ut och så hände det massa saker som man kanske inte riktigt hade ja, men, med sig innan. Så att det var... jätteroligt, men också ska tilläggas, aspiranten var ju mot slutet upplevde jag att så här, nu är det bara 2 veckor kvar, sen är du polis och sen så har man ju en 6 månaders provanställning då, men jag fick lite sån här, en liten svacka, vänta lite nu, klarar jag av det här? Ja, uppenbarligen, de tycker ju att jag är godkänd för att liksom, men man alltså, det är, man liksom ska hitta sig själv och hitta sig själv på polisrollen, så att det är ju mycket men, press på en där också, som börjar liksom, aspiranten är ändå inte, den är 6 månader och man vill ju hinna göra så mycket som möjligt, och det är, man hinner inte uppleva allt liksom.
Nej, verkligen inte. Det är ju liksom en ganska kort period. Och sen är det ju det där klassiska, en del upplever otroligt mycket under liksom aspiranten eller praktiken som det hette under min tid. Och en del knappt någonting, jag vill säga, men det är ju så med polisyrket.
Ja,
gud ja. Ja, men vad spännande. Det är ju, jag kommer ihåg när jag gick en kurs i stand-up comedy där i 24 gick jag den för många år sedan. Då sa Adde Malmberg, eller om det var Babben, som var så här, det kommer ta 7 år innan du hittar din roll som så här komiker på scenen. Jag tänkte, 7 år, det är ju helt sanslöst. Men det var aldrig någon som sa det när det kommer till polisyrket, för där tar det också tid att liksom hitta sin polisroll, liksom hur jag själv ska prata och föra mig och stå och gå och allt sånt där. Det tar lite tid att komma in där, eller hur?
Ja, och det var, jag fick faktiskt höra det av, ja, men, när jag gjorde aspiranten, jag träffade en polis som hade jobbat ganska länge som sa det. Ja, och känna dig som färdig polis, det dröjer många år. Tänkte jag, vad menar han med det? Jag är ju klar om några år. Så här, det jag fattar. Men sen så förstod jag ju det sen när man blev klar och började jobba. Att det här att, men dels som du säger, hitta sig själv. Att, ja, men hur jag står och pratar och hur jag liksom. Men också det här att man, ja, men varm i kläderna på ett sätt som jag liksom, nu har jag jobbat ett år, men jag är fortfarande liksom inte där. Alltså det tar nog ett tag. Och som du säger, det beror på vad man är med om. Alltså sen ställs vi alltid inför nya situationer. Men man ska nog vara ödmjuk för att det tar ett tag innan man är liksom helt hittat sig själv i rollen. Liksom.
Nej, men du sa en grej där i början om när man söker till polisen, om man ska vara sig själv. Jag tror det är någonting som är jättebra och ta med sig hela vägen, att ändå liksom försöka vara bottnad, att vara sig själv så mycket det bara går. Ibland måste man ju vara lite arg fast man inte är arg och så vidare och så vidare. Och liksom, då är man får liksom gå in i de här olika situationerna. Men jag tror att det är en sån himla bra grundråd. Att vara sig själv och inte fejka så här, så här tror jag att en polis ska uppträda eller något sånt där. Det blir lite krystat.
Ja, det lyser nog igenom, och som du säger att det här inte tappar det under, ja, men, varken utbildningen eller sen i det liksom, yrkeslivet, att glöm inte vem du var när du sökte in eller så, att man ändå bär med sig. Och framförallt sen jag som ny, att man formas nog lätt av många runt omkring. Alltså jag inspireras ju av många kollegor, men att man gärna, ja, men man vill ta efter och ja, men det där, och att man ändå så här, fast glöm inte att du blev antagen för att du är just du liksom. Så att man, och det är nog lätt att det glöms bort i allt jobb, och det är liksom det här hjulet bara snurrar på.
Ja, och jag tänker att man formas, som du säger, man formas av kollegor och tar in liksom bra ageranden. Jag lärde mig ju jättemycket från äldre kollegor, liksom, åh, så där, det där var så himla smart att ställa den frågan, för det leder ju in på nästa fråga som är så liksom. Men jag tänker att man kanske formas också av de händelserna som sker i samhället och som sker liksom, som du själv åker på jobb på, men också som dina kollegor åker på och liksom händelser runt omkring en. Tror du inte att det kan vara så också?
Jo, verkligen. Och det är helt klart, det märker man bara när man åker på med olika kollegor som varit med om olika saker. Alltså bara det här med säkerhetstänk och liksom, alltså vissa har det. För att man kanske har varit med om saker som gör att man går in i en situation med lite olika Ja, men olika tankesätt bara. Och där tror jag det är jag menar att vi har turen att kunna jobba med så många olika kollegor, att man verkligen kan plocka det bästa av alla.
Men nu är det ju liksom, nu är du ju färdig polis och varit ute och jobbat ett drygt år och sådär. Hur har du liksom landat i det här nu att du är färdigutbildad och när du är på stan så ska du kunna alla svara på alla frågor? Hur känns det liksom?
Jo, nej men det känns bra. Nu är det ju nu är det lite olika beroende på vilket område man är i Sverige, men här gör man ju sitt utredningsår innan man får bli placerad ute på IGV då, eller ingripande verksamheten. Men jag har jobbat lite ute och nu håller jag på med utredning här och är inne. Men alltså jag lär mig nya grejer hela tiden, då så är det väl för många i det här jobbet liksom. Men man känner ju för varje gång man är med om en situation, en ny situation, så lägger man det liksom i sin erfarenhetsbank och så kan man ju bara dra fram det nästa gång. Så att desto mer och desto olika saker man kan vara med om, desto bättre liksom.
Men sitter du nu på utredningarna där och liksom längtar ut lite i uniform?
Ja, lite. Jag längtar väldigt mycket, måste jag ändå.
Till
Ja,
radiobilen.
alltså utredning jättenyttigt och man lär sig jättemycket. Det säger jag inte bara för att, utan det, så är det. Men jag valde att bli polis för att jobba ute, så är det. Och jag har en ganska tydlig målbild så. Så att jag längtar jättemycket. Jag tycker att det är sjukt roligt att åka polisbil och åka på larm och vara i nya situationer och det här att man aldrig vet vad som väntar. Så att jag skriver upp mig på mycket övertid så att jag får passa på att hålla igång det under tiden. För
Det är bra.
det är ganska länge man annars är borta från det. Så att jag försöker hålla igång här.
Men jag tänker på den här klassiken att man faktiskt liksom, jag förstår det, jag förstår din situation, jag har varit i den också, man satt ju och liksom trumma med fingrarna och skrev upp sig på gnet och liksom för att få komma ut i uniform. Men det var ju ändå mycket liksom, när man kommer ut i uniform och sen kan man säga, ha, nu ska jag en utredare få det här sen, som det här jobbet som jag är på nu. Och eftersom jag satt som utredare för inte så länge sedan så förstår jag att jag ska tillföra de här frågorna som jag var tvungen att komplettera när jag själv var utredare. Liksom. Så det är ju ganska bra ändå när man är ute på IGV sen och veta vad man ska för att underlätta arbetet, eller hur?
Ja, så är det verkligen. Jag märkte bara när jag gjorde aspiranten och det var liksom man fick lära, men du fråga om det här nu också. Tänkte jag bara, det har ju ingenting med det att göra liksom. Och nu så när man har kommit in på utredning och får de här anmälningarna som är skrivit på plats, varför frågar de inte om målsägandebiträde? Då måste jag ju jaga den här personen i 2 veckors tid. Att man förstår ju hur det hänger ihop nu, man ser ju helheten. Så att det är ju verkligen, det finns en anledning att vi ska vara här liksom,
Ja,
till en
precis.
början.
Ja, men det är bra att man har kommit, att man kommer till den insikten ändå, att man inte sitter där
Ja.
helt i onödan. Men
Nej.
det skulle också vara spännande att höra nu här. Vi har haft gäster i podden som har jobbat som poliser i 44 år och man frågar sig, vad har du för minne liksom? Och sen så kommer ett minne, men det ska vara också intressant att fråga dig Felicia som har varit ute då i 1 år. Vad har du för minne för jobb som du har varit på som sitter kvar hos dig bara efter 1 år? Vad har hänt i ditt polisiära roll?
Nej, jag tänkte på det när du innan här, eller så att jag skulle fundera på ett minne, så var jag så här, vad ska jag tillföra nu? Men jag har ett case som jag bär med mig liksom, och kommer nog bära med mig ganska länge. Och det var när jag var placerad i City och så har jag varit här i Göteborg. Och så var jag på områdespolisen där och vi skulle börja ett kvällspass. Jag och min kollega rullar precis ut från stationen. Man är lite halvtrött, har sovit lite dåligt och vi stämmer av i bilen läget och så säger vi, ska vi inte åka förbi och köpa en kaffe liksom? Vi behöver pigna till lite här. Och vi satt väl på radion liksom och småpratade och rullar ut från stationen och så jag kör då vid detta tillfälle och ser att det kommer en man springandes i periferin vid sidan av vägen och viftar. Och tänkte, ja, vad är det nu? Så då stannar jag till och säger till kollegan, jag ska bara kolla vad det är de behöver hjälp med.
Är det en äldre man eller en yngre man? Eller vad är det?
Ja, det är en äldre man. Eller, han är väl i 35-40 års åldern kanske. Och så jag ser att han ser ganska upprörd ut. Så att jag stannar bilen och öppnar och så frågar jag liksom, vad det är som har hänt. Och då ser jag att han har ett barn i famnen. Ett litet, litet barn. Det kan inte vara mer än 4-5 månader kanske.
Oj, okay.
Och så säger han till mig, hon andas inte. Och så ger han över det här barnet till mig.
Oj.
I famnen.
Oj.
Och jag direkt, alltså det här liksom, känns att mitt fokus sugs liksom bara till det här barnet. Så jag lyfter henne över till, för vi står ju mitt på vägen, så jag går över till trottoaren. Sätter mig ner på knä och lägger henne mellan mina ben. Det är kallt ute nu då, så hon har ganska mycket kläder på sig. Så att jag öppnar upp hennes ytterkläder så jag kan få syn liksom, på hennes bröstkorg. Och ser då att hon, jag känner att hon har puls men hon har ingen andning. Så jag börjar ställa frågor, för mamman är också med dem. Jag börjar ställa frågor om hon har ätit något, om hon har satt i halsen och sådär. Och de... Ja, hon har fått välling för en stund sedan, men hon har inte satt i halsen. Och de är ju väldigt upprörda, de här föräldrarna, och gråter och skriker. Så att jag vänder henne och lägger hennes bröstkorg i min hand istället, och så börjar jag ge henne dunkar i ryggen. Och till en början så får jag ingen reaktion, och sen så efter att dunka så märker jag hur det börjar gurgla upp liksom, i hennes lungor, så att någonting kommer upp. Och vänder tillbaka sen igen och försöker ge henne fria luftvägar då. Och samtidigt i samband med det här så larmar min kollega då, för vi behöver ju få dit en ambulans. Och jag försöker fråga dem vad den här flickan heter för att liksom kunna prata med henne och få kontakt med henne. Och hon därefter, hon har, det har kommit upp lite, det var nog blandat slem och sådär, så är hon med mig en stund och ligger i mitt knä. Och så känner jag att det är en väldigt dum plats att sitta, för det var ju klockan var 4, så det är mycket människor, så jag tänker att vi kan gå in på polisstationen så att vi får sitta i en mer lugn och trygg miljö. Och när jag lyfter upp henne och ska gå in, så får hon ett krampanfall och försvinner igen. Så att jag springer in där med henne och kommer in och sätter oss på golvet i värmen då. Och jag ger henne fler dunkar i ryggen och hon hostar och spyr upp slem. Och sen så börjar hon bli ganska, hon är ganska kryknad till, så hon börjar bli lite irriterad på mig. Så jag sitter liksom och försöker ge henne lite smärta, alltså, så att hon inte försvinner igen.
Nej,
och då börjar hon faktiskt gråta och skrika lite grann. Och bara tidsuppfattningen i det här är ju, man liksom tänker ju inte på det, men efter en liten stund så kommer en ambulanspersonal in. Och då kollar de hennes sänka, och de tar något stick i fingret på henne, och då säger de att hon har jättehög feber. Hon hade nästan 41 graders feber.
Oh, wow.
De måste åka med henne snabbt till sjukhuset, så att jag hjälper till och bär den här lilla flickan då till ambulansen. Och då säger den här ambulanssköterskan att hon förmodligen har fått feberkramper. Och hon är sjuk, så hon har ju mycket slem liksom i lungorna. Och de ska ju åka i ilfart till sjukhuset. Och den här mamman då, hon vill ju knappt släppa mig. Hon står ju liksom och kramar mig så hårt, så att jag... inte många gånger man har fått en så ordentlig kram liksom. Och så får de hoppa in i ambulansen och så får de åka iväg till sjukhuset. Och då så försvann de bara, och jag stod helt tom och liksom var nästan, förstod inte vad som hade hänt på de här 15-20 minuterna som det var. Och jag och min kollega går tillbaka till vår bil, och så säger vi att det är nog bra att vi ringer vår gruppchef nu och pratar med honom och bollar liksom vad var det som precis hände. Så det är en sån här grej som jag tänker på, det här med mental förberedelse och att vi rullar ut från stationen ett vanligt, vi ska göra ett kvällspass på områdespolisen, och man liksom, ska vi köpa en kaffe, man är lite trött. Och så bara, du vet, allmänheten, för det är ju lite den här förväntan som folk, jag har ju inte mer sjukvårdsutbildning än vad någon annan som har läst på polisutbildningen har. Men allmänhetens syn på, ja men när vi kommer i en målad polisbil och vi har uniformen, att folk förväntar sig att vi ska kunna lösa alla situationer. Inte bara när det är någon som har blivit av med en cykel, utan i detta fallet var det deras barn som inte, hon andades inte. Och jag fick det i min famn klockan 4 liksom, i december. Så att, ja, det är något som där jag har tagit med mig, att så fort jag går ner och byter om och tar på mig min uniform, då är det liksom, även om man har sovit dåligt och så, att man vet aldrig vad som man ställs inför. Så att det var, jag är glad att jag var med om det så pass tidigt också, eller så, att man är,
Vilket
ja,
oerhört
insikt.
ansvar som läggs då bokstavligen i din famn där, liksom att fixa det här, liksom. Du har din uniform och du har säkert någon form av utbildning och sådär. Hur väl satt det i minnet? För man får ju då så klassisk HLR såklart, men också lite kring spädbarn och sådär. Hur mycket satt det hos dig, liksom utbildningsmässigt skulle du säga, när det här händer?
Jo, men jag, alltså, det var det som på något sätt var så himla, ja men bra, att jag märkte, jag kunde tänka på det i efterhand, hur jag bara började jobba. Alltså det var som att man gick på någon sån här ryggmärgsbeteende. Okej, har hon pull? Alltså att man går efter den här ramsan som vi har fått lära oss, men också att, ja men hon har puls, hon har ingen andning. Jag frågar liksom, har hon satt det? Alltså man ställer de här, försöker också ha liksom föräldrarna med i bilden, men att jag känner mig ganska, det kändes också lite skönt efter att man vet att det finns där någonstans. Sen är man ju väldigt glad att utfallet blev som det blev, att hon kvicknade till och att, ja men nu vet jag ju inte hur det gått med henne i efterhand då, men att hon fick ändå åka med ambulansen iväg, och hon var ju ändå vaken när de fick över henne där, att ja, man löste det liksom. Och det är ju otroligt, en otrolig skön känsla, framförallt en trygghet liksom.
Men vi pratade lite om utbildningen här innan och liksom hur reagerar man liksom innan man ska få pepparspray i ögonen eller kanske när man får det och så vidare och så vidare. Och det är ju så här när man kommer ut och jobbar att egentligen så tror man att man känner sig själv, men det gör man inte alltid för att när det kommer vissa situationer så agerar man på ett sätt som man kanske förvånar en själv eller gör en besviken. Men om du, när du sätter dig ner i polisbildningen, sjunker ner med din kollega och förstår, shit, kanske liksom det här var verkligen någonting, för det känner man ju då. Nej, men när du reflekterar tillbaks och tänker på ditt eget agerande liksom som polisernas situationen, som ju för mig låter väldigt rådigt och liksom, det låter ju som ett jättefint ingripande på många plan. När du liksom kom hem eller när du pratade med din kollega och reflekterade hur du faktiskt gjorde, hur kändes det?
Jo, men det var bra. Jag var glad också att jag hade min kollega som också såg på mig, för att det är svårt att se utifrån liksom. Men jag var nog ganska nöjd, men glad att jag faktiskt gjorde någonting. För att man har ju varit med om folk, ibland så fryser man ju bara, precis som du säger, att man reagerar på ett sätt som man kanske inte, ja men man förväntar sig inte det, och så gör kroppen någonting, och så egentligen så vill man någonting annat. Men att man faktiskt agerar, och det här var ju en helt ny situation, och för att en sjukvårdssituation som jag inte har varit innan. Och jag hade ju ingen aning, alltså får man ett larm, om vi hade fått det här som att, ja men ni ligger närmast och det är, ja men ett hjärtstopp, eller då har man ändå någon minut, någon sekund på sig. Men här var det liksom, okej, var börjar vi? Och där var jag väldigt, som du säger, att utbildningen låg så nära, att jag var nog ganska glad att jag hade den att falla tillbaks till, men att jag också gjorde det, för jag hade ju lika gärna kunnat, ja, man vet ju inte, kroppen hade ju kunnat reagera på ett helt annat sätt liksom.
Nej, och det är ju så att människan reagerar ju så otroligt olika på likadana situationer. Jag menar, jag har varit med om faktiskt ärenden där det har varit väldigt allvarligt, när faktiskt när poliskollega har frusit och inte gjort, bara stått helt still och inte agerat, och då blir det jättemärkligt sen efteråt och sådär. Ja, men jag tycker den här historien är så otroligt spännande. Det är ju synd att man inte får feedback i ett sånt här ärende, liksom. För har du tänkt på den här flickan efteråt?
Ja, och framförallt, det här var ganska nära jul. Så att jag var ju sådär, du vet, ja, men det blir ju, man tänker ju julen och familjen och hoppas att hon klarade sig så att hon liksom får, ja, men vara med sin familj och nära och sådär. Och jag ville ju så gärna på något sätt bara få, ja, men någon återkoppling och bara höra hur hon, ja, men hur det gick för henne. Men det, ja, jag hade ju inga kontaktuppgifter eller någonting till dem
Nej.
alls. Men det är någonting. Ja, men dels tänker jag på flickan, men också någonting som har satt spår i mig som jag inte tänkte på då, men som jag har märkt efterhand att jag har ganska svårt för när, ja, men barn, små barn, dels sätter i halsen, men också, ja, men hostar. För att hon fick ju ingen luft och det var ju det enda jag jobbade för att hon skulle få luft. Så att jag har ju ibland märkt att, ja, men om vi är på restaurang eller man är bland folk och det är ett litet barn som börjar hosta eller skrika, att jag hoppar till eller jag reagerar och det är ju, och det kommer jag nog göra ett tag framöver. Så och det tänkte jag inte på där och då, men det har ju kommit till mig sen efter att just det, små barn med andning har blivit, ja, men en liten sån trigger för mig liksom.
Ja, nej, det där, bara jag hör den här historien, jag som har en liten tjej nu hemma också, jag kan ha så här tankar ibland, sätt inte något i halsen, och tar för stora tuggor. Alltså, vem fan uppfann det där att vi ska andas och svälja i samma hål? Vad fan är det för grej? Alltså,
Ja, nej, usch. Ja.
ja.
Nej, men du vet, jag sitter ju nästan när småbarn äter. Ja, nu tuggar du väl och det. Och jag är liksom, har ingen relation till dem överhuvudtaget. Så man är liksom, ja, man blir lite. Och det är inte konstigt, det sätter ju sig med tanke på att det blev ju en väldigt extrem situation. Det är inte så. Men nej.
Det jag tycker är spännande också ur en annan synvinkel med den här händelsen är just det här att det här har hänt när du var ute och jobbade. Det är inga tidningsnotiser kring att du eventuellt kanske räddade livet på den här flickan, utan det är ju det här med polisarbete. Och i tidningarna, det är nästan en av anledningarna också till varför jag startade den här podden. För jag vill också beskriva vad poliser gör om dagarna. Och det är liksom, händer ganska mycket som inte står i tidningarna. Och det är ju sällan det som polisen gör som är speciellt bra. Så här, polis gjorde sitt jobb. Det är inte egentligen, det skapar inga rubriker och sådär. Så jag tycker det här är ett bra liksom bevis just på det, saker som görs som inte får några notis eller något sånt där. Men det händer ju dagligen att någon kanske springer fram till en polis. Men då menar jag, det kan vara någonting betydligt enklare liksom än att någon håller på och dör. Men det är ju hela tiden sker ju de här små ingripandena och hjälpen som man ger till allmänheten.
Ja, gud.
Ja, vilken otroligt spännande historia, och för mig är ganska tydligt varför det här sitter kvar i ditt minne. För det är ju liksom efteråt, som du säger, när då kommer julen, hur gick det för den här flickan? Och jag menar, när man bygger på de här händelserna som man får i sitt polisiära liv, när man åker förbi olika, ja, man kan åka förbi ett område och tänka, just det var ju där som, undrar hur det gick med den personen. Det läggs ju undan många sådana där små saker i hårddisken efter åren. Ja, tack för den historien, Felicia. Jag blir nästan lite så här emotionellt, för jag tänker man, och sen när man får egna barn så bara, åh nej, inte
Ja.
överlev, överlev.
Ja, nej, men det blir ju, och jag har ju inga egna barn än, men bara alltså, ja, men det här att man, nej, och det är liksom dels det med barnen, men också det här som jag sa innan med den här förväntan, att de här föräldrarna, när jag hade deras blickar liksom på mig och satt där och jobbade med henne, att, ja, det var många, många olika liksom påverkansfaktorer på mig där som, ja, men man ställs inför saker som man liksom inte. Det var inte tänkt att det skulle hända den här onsdagen eller så.
Nej,
Och
nej.
deras, ja, men synen på polisen i deras ögon liksom. Att jag ska bara lösa det. Så att nej, verkligen. Det är något att ta med mig.
Ja, verkligen. Vi ska runda av lite, men som vanligt, nu är du ung i yrket här nu, sitter ju kanske varje kväll, kollar Netflix, polisserier, eller hur ser det ut?
Nej, jag är inte jättemycket, tyvärr. Sitter inte och kollar så mycket poliser. Men jag har ju funderat lite på att tipsa om något bra. Och jag kollar inte jättemycket på tv och inte film heller. Det är knappt att det händer. Men om det är någonting som jag tittade på redan innan jag började plugga till det här som ja, men jag kan liksom i efterhand och kolla om, så är det ju de här, det är väl säkert folk som har sagt det innan, men Johan Falk är ju väldigt bra.
Mm.
Mm. Ja. Mycket för att det är Göteborg också, så att jag kände att jag...
Jag har sett klipp när han säger, vad fan? Du vet inte.
Ja.
Jo, men faktiskt, det kan man vara benägen att hålla med om. Och vi har ju en för detta kollega som också varit gäst här, som jag faktiskt var programledare tillsammans med, Nya Efterlyst, som ingen såg, som heter Tage Åström, som har varit med och skrivit lite manus till det där, så att det blir lite mer... verklighetstroget, även om det är så här ren fiction och sådär, men man vill ju ändå att det ska landa och verka så verklighetstroget som möjligt. Ja, men Johan Falk, absolut, men då måste jag ju fråga dig, om du inte sitter och då kollar film och så mycket, vad gör du då sådär när du lägger ifrån dig uniformen eller utredningspennan i det här fallet? vad gör du på fritiden liksom som ung konstapel?
Jo, jag har mycket för mig på min fritid. Jag har 3 hundar som jag håller på och tävlar och tränar med aktivt. Så att det är väldigt mycket hund på min fritid. Aha. Och sen lite egen träning däremellan också när det hinns med. Men jag håller på att tävla med agility och flänger runt land och rike här. Så att mycket av min lediga tid går åt att fysträna mina hundar, träna agility med dem och de får massage, och det låter nästan inte friskt, men det är mycket mycket hund på min fritid.
Ja, det förstår jag. Jag är ingen hundkille så där, men nu har man känner ju folk som har hund och det finns ju ett engagemang där. Men jag vill säga så här, stort tack för att du var med, och det var jättekul att få ha, ursäkta uttrycket, men en färsk polis och höra lite om utbildningen kontra ingripande. Och här ser vi ju nyttan av att ha utbildningen tätt inpå, och jag skulle vilja säga så här, jag vill nästan gå den där utbildningen själv igen, för det kan ju hända alltså ens nära och kära, även om man kanske kan HLR. Och när jag gjorde det, då var det 15 liksom brösttryck, 15 alltså, men det är det inte längre tror jag.
Nej, nu är det 30, va?
Ja, 30, ja du ser.
32.
Ja, jag måste också uppdatera mig. Mm. Så är det. Men Felicia, vi ska prata vidare i ett Patreon-avsnitt. Och då så är jag nyfiken på, för du sa att du har en tydlig målbild. Och jag kan ha en aning om vad det är. Vi ska inte avslöja någonting nu, men det får vi höra i Patreon. Och då ska jag också fråga det här när du sa att det var en äldre man, 35-40. Det ska vi också diskutera. din syn på vad äldre börjar. Men det tar vi i Patreon-avsnittet. Tack så länge, Felicia.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Nästa vecka är vi tillbaks, såklart. Ny gäst, nya samtal. Bonusmaterial finns på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på andra sociala medier. Ha en fantastisk vecka, så hoppas jag att vi hörs i nästa.